Välkomna till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ska få lyssna till Daniel Johansson som lägger ut evangelietexten för kommande söndag och helgdag. God lyssning.
Tredje årgångens evangelium för andra söndagen efter trefaldighet kommer från Markus 2:13-17. Det handlar om kallelsen av Levi och den därefter följande måltidsgemenskapen som får en grupp fariseer att ifrågasätta Jesu handlande. Och det leder till det andra av de fem så kallade stridssamtalen i Markus 2:1-3:6. Det finns en och annan liten krånglighet i grekiskan. I den inledande versen, vers 13, möter två imperfekt. Ergeto och edidasken. En del översättningar och kommentarer förstår dessa som ingressiva. De började att komma, han började att undervisa. För egen del tycker jag att det är naturligast att ta båda imperfekterna som uttryck för pågående skeenden. Folk kom, i meningen fortsatte komma till Jesus och han undervisade. Han höll på att undervisa dem. Evangelisten återknyter till slutet av kapitel 1. I frasen ton to halfajo i vers 13 används den första artikeln ton för att göra ett nomen av genitivfrasen to halfajo. Denna står i sin tur i opposition till Levi och underförstår samtidigt substantivet son. Och då får vi Levi Alfeus son. Man kan notera att vissa manuskript istället för Levi har Jakobon, Jakob, samma namnform som dyker upp i listan över de 12 i Markus 3:18 där det står Jakob Alfeus son. Det är möjligt att Levi och denne Jakob var bröder. Levi finns inte med i listan i Markus 3 men tros vara samma person som Matteus som räknas upp bland de 12 där. Akolothei, senare i samma vers, är en presens imperativ i andra person. Accentens form och placering skiljer sig från presens indikativ i tredje person singularis som har cirkumflex på sista stavelsen. Annars stavas formerna likadant. Presens imperativen är antingen mer emfatisk än en aorist imperativ. Eller så uttrycker den en befallning om ett långsiktigt åtagande. Stå upp och följ mig nu och fortsätt följa mig. I vers 15 är presensformen ginetai följt av infinitiven kataskeistai i ögonfallande. Markus använder ibland detta semitiska uttryck som ju är mycket mer frekvent hos Lukas. Men ginomai brukar stå i aorist, inte i presens som här. Man kan jämföra med 1:9, 2:23 och 4:4. Det är troligen så att evangelisten med denna historiska presens vill understryka det som nu sker. Kataskeistai infinitiven brukar översättas med ligga till bords. Men det kan här då det omedelbart följs av ett annat verb med just den betydelsen syn anakeimai ha en mer generell betydelse gästa eller stanna till. Den betydelsen eller de betydelserna finns belagda i den klassiska grekiskan. I så fall översätter vi det sker att han ligger till bords alternativt det sker att han gästar i hans hus. Nu är det oklart vem eller vilka pronomenen auton respektive auto syftar på. Är de i Levi hus eller är de i Jesus hus? Är det Jesus eller Levi som ligger till bords? Det föreligger fyra översättningsmöjligheter. Men eftersom Jesus är det handlande subjektet i de föregående verserna är det nog ändå troligast att auton syftar på Jesus medan auto syftar på Levi. Slutet av vers 15 översätts lite slarvigt i Folkbibeln 98 med många av dem följde honom. Grekiskans esangarpoloi kai ekolozon auto betyder det var många och de följde honom. Liksom i inledningen av vårt avsnitt så står de här båda verben i imperfekt. Så går vi till vers 16. Där möter en genitiv konstruktion hoi grammateis ton farisaion. Den måste vara partitiv och uttrycka att det handlar om en grupp skriftlärda bland fariseerna. Notera dock en variant i till exempel Alexandrinus och majoritetstexten, de skriftlärda och fariseerna, som två olika grupper. Innebörden av hotti i sista satsen i vers 16 är oklar. Parallellerna i Matteus 9:11 och Lukas 5:30 har ett annat uttryck, diati, som betyder varför. Och en sådan variant föreligger i handskrifter som Sinaiticus och Besa här i Markus-texten. Majoritetstexten Alexandrinus har ti hoti, varför att. Om vi nu följer läsarten som är tryckt i Nestlalan 27-28 och som har stöd i Vatikanus, vad är då betydelsen? Ja, då är det två olika möjligheter som föreligger. Den första är att hoti är så kallat recitativ och fungerar i praktiken som ett kolon. I så fall skulle satsen uttrycka fariseernas upprördhet med ett påstående med tullmän och syndare han äter. Eller alternativt en fråga, äter han med tullindrivare och syndare? Och så översätter Bibel 2000. Den andra möjligheten är att det handlar om en klassisk användning av hoti som motsvarar hoti och som är just interrogativt. När denna används i Septuaginta så har den alltid betydelsen varför. Och den senare förståelsen föreligger i de flesta bibelöversättningar inklusive folkbibeln. Det ska dock sägas att det här är väl det enda stället i Nya Testamentet där hoti är belagt med denna betydelsen, om detta antagande är riktigt. Vers 17. Chrejan echosin, det man har behov av, tar sitt objekt i genitiv, därav hiatro, läkare i genitiv. Hoi kakos echontes betyder de som har det dåligt, de som har det svårt, men används i Nya Testamentet i betydelsen de som är sjuka. Och till sist infinitiven kalesai uttrycker syfte för att kalla. Vi kan dela in texten på följande sätt i tre delar. Först har vi en inledning som beskriver hur Jesus undervisar människorna i vers 13. Andra delen, Jesus kallar tullmannen Levi, vers 14. Och den tredje, Jesus har bordsgemenskap med syndare och tullindrivare, verserna 15-17. Det är lätt att berättelsen om hur Jesus kallar Levi förbigås, men att den är viktig, det framgår av flera saker. Nämligen att här nämns för första gången i Markus evangeliet en rad centrala grupper eller begrepp. Lärjunge används här för första gången, likaså farisé, tullindrivare och syndare. Kombinationen av publikaner, tullindrivare och syndare möter här. Den möter på några andra ställen i evangelierna. Nämligen i Matteus 11:19 och i Lukas 15:1. Sen finns det på några ställen till, men då är det parallellställen till exempel det här stället i Markus evangeliet. Så tre unika ställen. Det är också så att i vårt avsnitt så uttrycks för första gången i Markus evangeliet syftet med Jesu verksamhet. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Ett ord som har både soteriologiska och kristologiska implikationer och som dessutom citerades flitigt i urkyrkan. Vi stöter på det i andra Klemensbrevet 2:4, Didache 4:10, Barnabasbrevet 5:9, Justinus Martyren första apologi 15:8. Jag har tagit ner noterat de här ställena i pdf-en till den här podden som finns på FFGs hemsida. Alla de här texterna är sådana som är skrivna före eller omkring år 150 efter Kristus. Man kan notera att det föreligger stora likheter mellan kallelsen av Levi och de fyra fiskarna i 1:16-20. Jesus går längs sjön, han ser, han kallar med samma effektiva ord i alla fallen och de följer Jesus. Den stora olikheten består i statusen, ja vi kan också säga yrket. Levi var till skillnad från fiskarna både religiöst och politiskt suspekt och han tillhörde den föraktade gruppen tullindrivare som associerades både med ockupationsmakten och med stöld. Om omdömena som finns beskrivna i Mishna och Talmud gällde redan på Jesu tid. Jag säger så därför att de skrevs ner tidigast omkring år 200 efter Kristus. Men om de är riktiga så klumpades tullindrivare ihop med tjuvar och mördare. De fick inte döma eller vittna i en domstol. De utesluts ur synagogan. Beröring med en tullindrivare gjorde att ett hus blev orent och så vidare. Det fanns i huvudsak två slags tullindrivare. Dels de som höll på med inkomst- och egendomsskatt och dels de som höll på med moms, tull och vägskatter eller vägavgifter. Levi måste tillhört den senare gruppen. Han var en av tullarna vid tullstationen i Kapernaum som låg på Via Maris, den tungt trafikerade vägen mellan Damaskus och Caesarea vid havet. Och var han där så innebar det att han tog upp skatt till Herodes Antipas som var tetrark i Galileen och Perén. Det finns ingen tidsmarkör i texten som visar att kallelsen av Levi skedde omedelbart efter att Jesus förlåtit den lames synder i Kapernaum. Kopplingen är istället tematisk. Jesus har förlåtit en mans synder och nu kallar han en utstött. Vi kan jämföra här med kallelsen av Zacchaeus i Lukas 19. Och när han nu kallat denna utstötte Levi så har han därefter bordsgemenskap med både syndare och publikaner. En handling som visar att han har förlåtit dem. Paralleller finns till det här i Matteus 11:19 och Lukas 15:1. Att äta med någon innebär att man i religiöst avseende accepterade dem. Judar brukade normalt sitta till bords, men den grekisk-romerska seden att ligga till bords tycks ha brukats vid lite högtidligare och festligare tillfällen. Valet av verb som betyder att man ligger till bords kan innebära att Jesus inte bara åt med syndare utan verkligen firade fest med dem. En möjlig anspelning på den eskatologiska messianska måltiden. Vad som avses med begreppet syndare är omdiskuterat. Avsågs alla som inte levde efter de regler de rena fariseerna ställt upp eller avsågs, ska vi kalla det mer konkreta, brott mot Guds bud i både moraliskt och rituellt avseende. Det vet vi inte säkert. I vilket fall levde de inte upp till fariseernas förväntningar. De skriftlärda har vi redan tidigare stött på i Markus, först i en jämförelse mellan deras undervisning och Jesu undervisning i kapitel 1, vers 22, och så när de i den föregående perikopen i Markus 2, 6 anklagar Jesus för hädelse. Här dyker nu upp en grupp skriftlärda som tillhör fariseerna. Den mest inflytelserika av de tre judiska grupperingarna som den judiska historikern Josefus räknar upp. De övriga är Sadduceerna och Essenerna. Fariseerna omnämns för första gången under andra århundradet före Kristus. I korthet så kännetecknas de av att de tillämpar prästerliga föreskrifter i lagen i Torah på hela folket och för sin association med synagogan. När templet förstördes år 70 så tog de ledarrollen. Och man brukar räkna med att rabbinerna härstammar från fariseerna. De här fariseerna som nu nämns, de adresserar Jesu lärjungar, vilket också är en beteckning som möter för första gången i Markus. Här förutsätts att Jesus har fler lärjungar än de fyra som han tidigare har kallat i kapitel 1. Men nu är det Jesus, inte lärjungarna, som svarar kritikerna. Ordet om läkaren som ägnar sig åt de sjuka, inte åt de friska, är ett ordspråk som med lite variation finns belagd i den grekiska litteraturen. Plutarkos till exempel citerar Spartas kung Pausanias. Det är inte en läkares sed att tillbringa sin tid med friska, utan där sjuka finns, lär han ha sagt. Det är inte heller ovanligt att filosofer jämförs med läkare. Men Jesus har större anspråk. Jesus har redan framträtt som läkare i kapitel 1 och helat dem som genom sjukdom blivit orena. Jesus har också kommit för att förlåta synd. Han har kommit för att kalla syndare som är skilda ifrån Gud. I vilket avseende kallar Jesus nu syndare? I några handskrifter så finns det tillägg, nämligen till omvändelse, att kalla syndare till omvändelse. Och så är saken också formulerad i Lukas-parallellen. Det här måste vara en riktig förståelse i ljuset av Jesu programförklaring i Markus 1:16, omvänd er och tro evangeliet. Det finns några viktiga hållplatser i Markus som, ska vi säga, knyter ihop frälsningsläran. Johannes predikar, Johannes döparen, predikar ett omvändelsens dop till syndernas förlåtelse i 1:4. Jesus har här, säger han, kommit inte för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jesus har kommit inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, säger Jesus i 10:45. Och Jesus beskriver i 14:24 hur han utgjuter sitt blod för många. Att han kommit inte för att kalla rättfärdiga betyder det att det fanns de som inte behövde någon kallelse. Knappast. Här måste avses de som anser sig själv rättfärdiga. De som tog anstöt av Jesu nåd. Jesus kallade till omvändelse och tro och gemenskap i Guds rike. Och det förutsätter gemenskap med honom som själv personifierar Guds rike. Men kunde då fariseerna ha några invändningar på att syndare omvände sig? Ja, en grundläggande skillnad tycks ha varit mellan dem och Jesus, att de först ville ha bevis för uppriktigheten i omvändelsen innan de kunde acceptera syndare. Jesus förlät, accepterade och hade bordsgemenskap, och ett förändrat liv följde, så som exemplifieras i i en annan tullmans fall, nämligen Zacchaeus i Lukas 19. Det är det som är nådens anstöt. Till sist, vi får i vår text en antydan om Kristi preexistens i orden "jag har kommit". Men för det här så får jag hänvisa till Simon Gathercoults bok The Preexistent Son, som jag rekommenderar för läsning.
Du har lyssnat på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Är det så att du vill ge ett bidrag till Församlingsfakultetens arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG Gåva. Numret och andra sätt att ge en gåva till Församlingsfakulteten finns på vår hemsida ffg.se.